Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Ja, Anna Andersson, vad är det vi hör där och varför?
Jag skulle säga att det är Österrikes nationalsång eftersom Max Verstappen drog in sin 33:e seger och ja. Red Bull säkrade sitt andra VM-guld eller sin andra VM-titel för den här säsongen när man blev konstruktörsmästare i USA.
Ja. Det är mycket riktigt. Det vi hörde var alltså Österrikes nationalsång. Och vi hörde den i dubbel bemärkelse. Ett i glädjens tecken för att Red Bull nu är mästare för femte gången genom tiderna, va? Första gången utan en Renault-motor. De är mästare för första gången sedan 2013 när Vettel och Webber körde.
Första gången som en icke-Mercedes-motor faktiskt har vunnit konstruktörsmästerskapet efter hybrideran som startade 2014.
Ja, så historiskt på ett sånt sätt. Och det är ju på grund av att Max Verstappen drar sitt strå till Red Bull-stacken. Och det är i glädjens tecken. Men sen är det också i sorgens tecken som Österrikes nationalsång spelas där. Och det är ju för att den stora snackisen inför det som har varit nu i helgen på nattetid för oss svenskar, USAs GP, är ju att Red Bulls grundare och skapare heter han Dietrich Mateschitz uttalsmässigt.
Precis, Dietrich Mateschitz.
Gick bort dagen innan racet, va?
Han gick bort under lördagen. Jag fick informationen om det strax innan kvalet. Det har väl varit mer eller mindre känt att han har haft hälsoproblem. Att han har varit sjuk helt enkelt under en längre tid.
Det var många som visste om att han var sjuk och sådär.
Ja, han har varit sjuk och det är väl en av anledningarna till att det har varit lite trassel fram och tillbaks. När det gäller Red Bull och Porsche och lite sådana saker. För man har haft lite svårt att ta de snabba beslut som man kanske hade behövt ta. Och det är också hans bortgång nu. Det är också anledningen till att FIA och Red Bull har skjutit upp sina samtal om någon form av eventuell bestraffning för det här att de har spenderat för mycket pengar Red Bull. Utan man vill avvakta det framåt nästa vecka.
Mm, och han är ju en person, Mateschitz, som har haft stor påverkan på många förare i nuvarande gridden. Som, ja, det var många som var väldigt, väldigt påverkade av det här. Och Red Bull, såklart, och med all rätt, tillägnar ju segern till honom. Verstappen tillägnade segern och konstruktörsmästerskapet som kördes hem var ju också tillägnat den här Mateschitz då. Så det var ju lite, det var, låg lite som ett lock på hela USA GP-helgen nattetiden här den här vändan.
Ja, men absolut. Alltså, det är säkerligen en fjärdedel av förarna på griden som har haft med honom att göra och som har honom att tacka för sina karriärer. Jag vet inte, ska jag...
Ja, det var ju flera som i sina intervjuer inför racet som nämnde det där. Pierre Gasly sa, jag hade aldrig varit i F1 utan honom. Gasly som är liksom, eller ja, de som har blivit brought up i Red Bulls ungdomsteam. Så Gasly sa, jag hade aldrig varit i F1 utan honom. Ricciardo sa, jag är skyldig honom större delen av hela mitt professionella liv och min karriär. Och Vettel säger att det är en av de viktigaste personerna, även utanför racingen, en av de viktigaste personerna i mitt liv. Men för den som inte har liksom full koll då, vem var den här Mateschitz? Lite mer bakgrund och sådär, mer än att det var han som liksom grundade Red Bull.
Ja, men för att göra en lång historia lite mer komprimerad så kan vi säga att han var... Han reste till Thailand under 80-talet och drack den här drycken Karting Daeng. Min thailändska är inte bra, men någonting liknande.
Inte lika bra som det tyska uttalet, men...
Nej, inte riktigt, va? Men han drack i alla fall drycken i Thailand och han upplevde att han inte drabbades av någon jetlag. Så han blev ju eld och lågor och bestämde sig för att den här drycken ska vi i alla fall... ta med oss till Europa och göra någonting betydligt bättre av. Så att det blev också starten för energidrycken Red Bull. Och han grundade företaget 1984 och släppte den här drycken i Österrike 1987. Och det blev ju en stor succé. Och
han har liksom minst sagt.
Ja, men han har varit jätteintresserad av extremsport och av motorsport och använt det i sin marknadsföring på många olika sätt. Och rätt snabbt så klev han in i motorsporten och han ägde faktiskt länge 60% av Sauber som nu är Alfa Romeo. Men han avslutade det samarbetet 2001. Anledningen till det var att Sauber valde att skriva kontrakt med Kimi Räikkönen istället för Enric Bernaldi som Red Bull sponsrade. Så blev man så irriterad så då ströp, liksom, gick han ur det samarbetet. Och den här Bernaldi då, han körde för Arrows 2001-2002, men han tog inte en enda poäng. Kimi Räikkönen vet vi ju, han har vunnit VM och gjort enorma... Han har betytt enormt mycket för Formel 1 med sitt lite karga sätt, men också med sina framgångar och ett sätt att liksom kunna lämna sporten och komma tillbaka. Han var ju körde rally ett tag och ändå hela tiden vara den han är. Så där gjorde då nog Red Bull en liten miss, skulle man väl kunna säga, va? Sen i nästa läge så köpte han faktiskt Jaguar 2004 och rekryterade Christian Horner som då var teamchef i Formel 2. Minns jag inte fel så tror jag faktiskt han var teamchef till Björn Wirdheim där.
Björn Wirdheim som vi fick se lite mysiga bilder på. En ung Wirdheim som gjorde sina F1-tester. Man fick se i sändningen inför racet i söndag kväll. Det var mycket intressant att se.
Alltså Wirdheim var ju testförare för Jaguar, men när de blev uppköpta av Red Bull så tog ju hans karriär en helt annan vändning. Red Bull och Dietrich Mateschitz där, han värvade också i det här läget Adrian Newey. Och Newey har ju byggt fler mästarbilar än någon annan och det är också han som är designen bakom årets bil. Och det här 2004 så köpte...
Och då snackar vi alltså racing design och inte utseende design, eller hur?
Absolut, då snackar vi ju hur man bygger en bil. Han är ju liksom geniet bakom bilbyggandet och den designen som man ska ta fram. Man får ju en regelbok som säger att de här reglerna ska en F1-bil hålla sig inom och att sen skapa en bil efter de förutsättningarna som ges i den regelboken och veta vilka gråzoner man kan jobba med och vilka man inte kan jobba med. Det är ju Adrian Newey fantastiskt duktig på. Så att han klev in i Red Bull där. Samma år, 2004, så köpte Red Bull också A1 Ring, som var F1-banan i Österrike, döpte om den till Red Bull Ring. Och där tävlar ju F1 på nu då sedan 2014. 2005 gick Matechitz ihop med sin goda vän Gerhard Berger, som tidigare körde F1 för Ferrari. Och de köpte tillsammans Minardi och döpte om det teamet då till Scuderia Toro Rosso. Och idag heter det stallet Alfa Tauri. Toro Rosso, det var, de köpte ju Minardi. Så Minardi är det teamet där faktiskt bland annat Fernando Alonso debuterade för ett litet privatägt italienskt stall. Då. Och det köpte Matechitz då för att göra som ett juniorteam till Red Bull. Och han har ju också liksom, han har legat bakom sponsringen av Sebastian Vettel. Ni som lyssnade förra veckan vet ju att Red Bull klev in som sponsor till Vettel redan på 90-talet. Och han har också hjälpt förare som Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Pierre Gasly, för att nämna några, till Formel 1. Han har ju också lämnat ett avtryck inom fotbollen. Rasenballsport Leipzig, eller RB Leipzig. Bundesliga exempelvis har han ju fört upp till högsta ligan och till Champions League-platser. Där spelar ju Emil Forsberg. Och Red Bull, Salzburg bland annat. Och han har jobbat mycket inom äventyrsport. Och sen har han också sponsrat Mattias Ekström när han körde DTM. Så att Red Bull har ju haft en enorm betydelse inom framförallt motorsporten, skulle jag säga.
Ja, de har ju liksom haft seriös betydelse för väldigt mycket för att vara ett energidryckföretag. Att det var där Matechitz började liksom. Och sen blandade ihop alla de här intressena. För att så mycket som Red Bull har gjort, alltså nu snackar vi liksom Formel 1, en av världens mest pengastinna sporter. Och ja, men även då Red Bull Leipzig och Salzburg och sådär. Det är ju, det är så långt bort från bara energidrycken, så att säga. Det är ju ett brand i sig. Och sen har de ju gjort hur mycket annat som helst med hette han Baumgartner som hoppade från rymden, som gjorde det här hoppet. Det var också en sån Red Bull-grej, att de hade högsta fallskärmshoppet från högst nivå när han hoppade ovanför atmosfären. Den här, kan han heta Baumgartner? Han hette absolut han, och sen västtysken som faller.
Nej, men han hette absolut Baumgartner. Ja. Det är inget snack om det. Men däremot så blev jag lite så här, fick jag lite ont när du säger Red Bull Leipzig.
Ja, ja, men det, ja, jo, det gör man ju som fotbollsintresserad, så är ju det en liten svordom. Men sanningen är ju att ja, de Rasenball är det ju inte. Det är ju Red Bull. De har ju, det är ju Red Bull-klubbar.
Absolut, men man får ju faktiskt inte ha ett sponsorsnamn i namnet om man spelar i tyska Bundesliga. Så det var mina tyska, den tyska delen där fick lite ont i örat, måste jag erkänna.
Ja, men det bjuder jag på. En annan grej som kanske ska göra lite ont i örat. Det här är liksom en sån anekdot som jag har hört, men så jag kan liksom inte komma ihåg exakt vart ifrån det jag hört den, om det är så att jag har hört den i typ Offsides podcast eller om jag läste om det i någon så här liksom sportbibel eller något sånt. Men att Red Bull fotbollslaget då, att de har, när man skriver på som ungdomsproffs där i klubben som då är Red Bull, då skriver man på ett avtal där som säger, ja, men jag är skyldig att komma och dyka upp på träningar så här många gånger, jag kommer tjäna så här mycket, jag får inte vara ute och svira på krogen, jag får inte knarka, jag får inte göra de här grejerna, man får inte dricka Red Bull. Om det är någon som vet vad Red Bull gör med kroppen, så är det nog Red Bull själva. Och att de då har skrivit in det i kontrakten med ungdomar, att ska du spela för den här klubben, då får du inte dricka den här energidrycken. Så jag vill jättegärna låta den storyn vara ocheckad, för att den är så himla bra så bara.
Då sätter vi punkt där, tycker jag.
Ja, det kan vi göra. Det har ju varit ett race, men som vi ska prata om. Men ja, det är ju alltså ändå av de mest betydelsefulla inom nutidens Formel 1 som har gått ur tiden. Alltså. Mm.
78 år blev han.
Inte så jävla mycket, du. Men med en tidssjukdom i kroppen, alltså. Och det var många som var påverkade av det här. Men om vi bumprar på en Formel 1-bil som kör förbi, och sen så pratar vi mer om själva racingen. Ja, det var ett race som återigen vanns av Max Verstappen. Den ständige vinnaren den här säsongen, Max Verstappen. Och som sagt kör hem då konstruktörsmästerskapen. Lite väl på grund av att Carlos Sainz efter sin pole position blev bortkörd i kurva 1. I den mäktiga kurva 1. Alltså, jag hade med mig, i och med att det var på kvällstid den här gången, så hade jag med mig min sambo som är så jävla ointresserad av att kolla Formel 1. Hon har ändå så här hängt med, typ hängde med på EM i Frankrike, kollade på svenska landslaget i fotboll, var med på liksom en hel resa där, har hängt med och kollat hockey någon gång. Hon har varit med på lite så här mästerskap, även fast hon inte är sportintresserad. Då tog jag upp så här, jag bara, men fan, skulle du inte hänga med och åka på ett Formel 1? Aldrig i livet. Aldrig i livet. Men jag satt då och försökte få henne då, för att det var så jävla mäktiga bilder hela tiden från Circuit of the Americas. De här bilderna på starten, backen upp 30 meter och sen den ultimata vinden för syns skull som gör att flaggan vajar, den gigantiska amerikanska flaggan vajar inåt över banan. Och den här långa raksträckan och så den långa backen upp och den breda, breda kurva 1. Den är ju, jag tycker fan den är maffigast av alla banor.
Ja, men den är ju maffig och den är ju så amerikansk på något sätt med hela just det som säger med flaggan och det här med att det var nytt publikrekord, 4 dagar, 440 000 människor på banan. Ändå så såg det på tv-bilderna, tyckte jag, ganska glest ut på många håll och kanter. Faktiskt i alla fall under race söndag. Men den är ju väldigt, det är ju väldigt amerikanskt. Men det känns väl bra.
Man måste gilla det i sportsammanhang här. Jag tänker ju att om det är något race som man ska på av de tre USA-racen nästa säsong, så är det ju faktiskt det här jag skulle vilja åka på. Hellre än Vegas och Miami. Ett, det är väl det som man kanske skulle ha chans att ha råd med om man vill åka som fan. För man lär ju fan inte ha råd med Vegas och Miami, för det känns som att det bara är liksom VIP-personer som är välkomna där. Men det här är väl liksom en upplevelse. Och den här snabba trippelkurvan, liksom S-svängen, vad kallas den?
Ja, men den,
det är som en S-kurva.
Ja, men
det är
S-kurvan,
jävla cool att i så hög fart att den liksom är, det är nästan så att drömlinjen är rakt fram. Man måste ligga i så hög fart och det är så snyggt när man tajmar hela den. Och då när de här flygningarna med helikoptern kör över där, så är det en till flagga som spanar ut över den här. Det är så jäkla coolt. Men det vi kommer till med den här, min liksom kärleksförklaring till kurva 1 på Circuit of the Americas, är ju Carlos Sainz som kör hem pole position före Max Verstappen. Och det såg ut som att nu är Sainz på gång här, i och med att de gick ju bra båda Ferrari-bilarna under kval, som vanligt. Men man visste ju att det där kommer inte hålla hela vägen, och det tog bara en raksträcka och kurva 1 så var en av Ferrari-bilarna borta, för att Sainz tappade starten totalt till Max Verstappen. Och från där så var ju Verstappen i princip klar segrare. Men George Russell bonkar in i Sainz direkt. Punka, alltså, vrålar han om, och så när det är någon vattenläcka som gör att det blir ingen Sainz i det här racet trots pole position.
Ja, någon kärleksförklaring lär ju inte Carlos Sainz i alla fall släppa ut över George Russell efter det där. För det var ju en riktig mangling, skulle jag vilja säga. Ja. Det kändes egentligen inte alls så gentlemannamässigt så som jag uppfattar George Russell, utan snarare lite slarvigt faktiskt. Och han känns egentligen inte slarvig. Men det här kändes ju inte bra. Alltså det var, jag tycker det är lite trist att få en sån klantig start på racet, för att det tog bort lite av spänning. Nu återkom spänningen i det här racet ändå, för det var väldigt många gubbar som verkligen fick liv igen på den amerikanska kontinenten, och det var trassel i depån och det ena av det femte som gjorde att vi fick ett spännande race i alla fall, och ett av de racer som jag har upplevt som mest spännande, trots att vi hade Verstappen som vinnare, för annars kan ju det bli lite tjatigt.
Men jag tycker också det var sånt jävla kanonrace alltså.
Ja, riktigt, riktigt kul var det att se, för det var så många olika komponenter som spelade in hela tiden. Men jag tyckte att ändå det var tråkigt när det försvinner en av toppbilarna, framförallt eftersom vi då hade motorbestraffning på en sån förare som Charles Leclerc. Så han försvann ju efter ett bra kval där han kvalade in som tvåa. Så flyttades han ju ner och startade utanför topp 10. Och då försvann ju lite de här ingredienserna som man vill ha. För det krävs ju lite mer än en gubbe för att kunna utmana Verstappen. Det känns ju som att det behövs ju en 3-4 stycken för att han ska kunna få en bra match. För så bra är han.
Mm. Och det var ju så att Russell bad ju om ursäkt efteråt, även fast han, alltså det var ju, han bromsade ju sent, Russell, in i kurva 1 där, i en Mercedes som är på gång. Jag satt där flera gånger och tänkte, fan, nu kommer den segern för Mercedes, men vi får vänta lite till. Men Russell bromsade ju sent och så säger han bara, Sainz went straight into me, bla bla bla. Men det var ju bara för att försöka rädda sitt egna skinn där. Efteråt så bad han om ursäkt. Han sa, först av allt så vill jag be om ursäkt till Carlos för första kurvan. Han förtjänade mer och det var en missbedömning från min sida.
Det var väl det minsta man kunde säga. Alltså det där, han får en bestraffning på 5 sekunder när han har kört en annan förare ur racet. Det tycker inte jag är helt rättvist faktiskt.
Nej, verkligen inte. Det blir ju konstiga proportioner där ibland. Särskilt när det är där i toppen. Liksom. Men det är ju ett av de stora, vad ska man säga, så här, frågetecknena som inte går att liksom göra något åt, för sådana där grejer råkar ju ske, men man kan ju liksom inte ge, man kan ju inte liksom diska en bil för en grej på något sånt sätt. Då blir det lite som den här diskussionen, som inte kanske är så jävla dum ändå, som man kan ha i fotboll, att om man skadar en spelare, alltså en sån här riktigt jävla röd kort tackling, att man då ska bli avstängd lika länge som den här spelaren då blir skadad. Om man bryter någons ben till exempel, säger jag som gammal Arsenal-supporter och har fått se Birmingham-spelare krossa ben på Eduardo och Ryan Shawcross knäcka benen på Aaron Ramsey och sådana där saker. Men vad fan, 5 sekunder, det var ju direkt där. Så kom det en säkerhetsbil för första gången sedan 2015, direkt på varvet, pang.
Ja, och sen kom det en till.
Mm. Ja, det var rekord som slogs i dubbel bemärkelse. Men innan vi köttar vidare i det här racet, du var inne på gubbarna där, för det här var ju, har vi nästan redan döpt det här avsnittet till, gubbarnas race, eller gubbarnas helg. För det var ju en story om Vettel och Alonso den här helgen. Eller det här racet då. Vettel som blev driver of the day också, och Alonso, vi ska snacka mer om dem. Men trots att det var gubbarnas race så var det ändå en helg där man fick se lite träningspojkar dyka upp och kanske lite framtida stjärnor. För det var ju träningsfest i FP1. Där Ferrari, McLaren, Alfa Romeo, Williams och Haas alla hade nya unga förare i sina säten. Och då var det alltså... Han är ryss, va, Schwartzman?
Nej, eller...
Robert Schwartzman.
Så här är det ju.
Han har en rysk flagga i mitt Formel 1-spel. För jag hade han som andra förare karriärsläge.
Ja, han är ju uppvuxen i Ryssland, men han har även israeliskt medborgarskap. Därför så efter det som inträffade i Ukraina så kör han numera med israelisk licens och inte rysk licens.
Mm. Och när jag spelade F1 2021-spelet så hade han den rysk flaggan, han var andra förare i Bumperbos gula lag med mina egna designade bilar. Robert Schwartzman alltså, som provkörde för Ferrari. Alex Palou körde för McLaren, och han är ju IndyCar-förare, som vi känner igen som följer IndyCar. Och sen är det ett franskt namn, Théo Pourchaire, som körde för Alfa Romeo, Logan Sargeant som körde för Williams och Antonio Giovinazzi som körde för Haas. Och Giovinazzi behöver väl inte säga så mycket mer om, för att han känner vi ju igen från sin tid i Alfa Romeo och i depån för Ferrari. Men det som jag tyckte var intressant här, det var ju att alla de här fick köra i träning 1. Palou var ju så här att de kom med lite bromssynpunkter till honom i teamet. De bara, du måste bromsa, det funkar inte, du bromsar för hårt. Jag kommer inte ihåg exakt vad fan det var de sa, men han svarar i alla fall, den här bilen är alldeles för snabb, jag tar mig så jävla snabbt till kurvan, den transporterar mig så jävla fort, så jag hinner ju inte bromsa, det går så jävla fort. Han älskade ju den där bilen och det var en jävla upplevelse för honom. Men de här 5 förarna då som fick köra första träningen, det som var intressant att se var att de var ju sist, hela bunten.
Ja, att det är... Du lyckades klämma in 5 svordomar på en mening där. Det är då 17 rekord för dig också, du.
Ja, tack. Det är bra. Rekord är här för att slå, så vi ska berätta mer om rekord om en liten stund. Kan vi nästan lyssna på hur många det där var, för jag tänkte inte på det själv. Ingen av dem placerade sig högre än någon annan, alltså av de ordinarie förarna.
Och det är ju lite intressant, för vi satt ju för en vecka sedan och pratade om Sebastian Vettel och storheten med att han under sitt första fredagspass faktiskt toppade träningen. Och då ser man lite grann hur svårt det faktiskt är och vilken talang och kunskap som krävs för att kliva förbi de andra förarna som har rutinen av Formel 1. Nu kan ju alla säga så här för som att ja, jo, men det var en annan tid. Och absolut, självklart. Det är en väldig skillnad på hur en F1-bil är 2022 och hur den var 2006 var det väl. Så att det är klart att det är en jätteskillnad på hur bilen är. Men det är ändå så att det är oerhört imponerande när en fredagsförare, en debutant, kliver in och ligger med i topp. Och utan att ens toppa, ligger man med i topp så är det någonting att gå på. För här ser man hur fruktansvärt svårt det är. Och alla som du räknar upp här, utom Antonio Giovinazzi, är ju faktiskt debutanter som kör under det här träningsdebutantreglementet
som ja, finns. Och som du säger, så här, ja, det var en annan tid då. Ja, men det är också en annan tid nu på så sätt att de här förarna har ju redan så jäkla mycket erfarenhet, och i och med att de är liksom upplärda i diverse talangprogram och de har kört hur mycket som helst i liksom liknande bilar, även fast det inte finns någonting som är som en F1-bil, men de har ju en jäkla erfarenhet ändå, trots att de är liksom unga talent drivers i hela bunten.
Jo, men absolut. Så att, jag kan väl tycka att i det där läget så växer ju faktiskt de killarna som verkligen, verkligen lyckas. Och om man pratar framtid om de här killarna, ja, den enda som vi möjligen kan få se i F1 nästa år på riktigt är ju Logan Sargent, amerikanen, som kommer att få köra för Williams nästa år om han klarar superlicensen. För idag har han liksom inte de poäng som krävs, utan han behöver bli minst 5:a i Formel 2. Och sen har han ju ett par träningsmöjligheter till med Williams. Men helt vet vi faktiskt inte förrän F2 har avslutat sin säsong i Abu Dhabi.
Mm. Och det i Abu Dhabi körs ju i samband med det här avslutande F1-racet då. Men F2 är ju redan avgjort, där Drugovic har vunnit, Porsche 2, Sargent är 3, och Sargent måste bli totalt 5:a, har jag nog läst mig till, för att få de här tillräckliga superlicenspoängen då. Och då sa George Capito under en presskonferens, så sa George Capito att ja, han kommer bli våran förare om han nu tar tillräckligt många poäng.
Sen så får han ju några extra poäng också av Williams, eller några extra poäng för att han kör för Williams under träningarna. Så att han kommer med största sannolikhet att fixa det där.
Mm. Då har vi föraruppsättningen klar för Williams nästa år då. Slår du nästan fast här, Anna?
Ja, alltså den enda gubbe som saknas nu, det är ju Haas. Och där var ju pressen enorm på Mick Schumacher inför helgen. Och det såg ju länge bra ut även under loppet, fram till dess att han blir inplockad i depån för ett andra depåstopp. Och så rasar han ju, fastnade där nere på plats 15, så det blev ju inga poäng för honom. Däremot så blev det nya poäng för kollegan Kevin Magnussen. Så frågan är väl om det var Mick Schumachers chans där, eller vad som händer.
Men nu måste vi in på gubbarna, bort från småpojkarna här. För det här var ju gubbarnas race. Det var, trots Verstappen mot Hamilton i toppen, så var det ändå Sebastian Vettel mot Fernando Alonso. Och det var ju sjukt med, alltså Alonso tycker jag, Vettel fick ju driver of the day. Ja, men Alonso alltså. Han startar 14 efter motorbestraffning, sen kör han upp sig till 9. Efter 10 varv, alltså 9 från 14 plats. Sen klarar han sig från dunder-megakraschen när Stroll svänger in precis framför honom. När han åker sig på en flygtur. Och man undrar om det inte är han som har en Red Bull-bil som ger dig vingar och var på väg att flyga därifrån, Alonso. Han åker liksom på bakhjulen. Och så nära en megakrasch in i betongen. Och då blir han sist efter det där. Måste åka in och byta det ena och det andra.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Så slutar han ändå sjua före Ocon, men sen efter racet, jag vet inte hur många timmar efter det där beskedet kom, men då får man reda på att han drog ju iväg utan en backspegel. Man såg det, han gjorde ju en omkörning av Magnussen och då flög den där backspegeln mitt i den där omkörningen. Så han körde ju utan höger backspegel och då fick han 30 sekunders bestraffning.
Alltså, jag har lite svårt för den, måste jag erkänna. Alltså, Fernando Alonso kör här med plattan i mattan i 2 timmar. Han riskerar sitt liv. Och så får han en bestraffning på 30 sekunder för att backspegeln sitter löst och bara ramlar av.
Den sitter ju löst på grund av att Lance Stroll har kört in framför honom och att han liksom nästan lättar och flyger iväg med den där bilen. Och det är ju nära att det blir en sån riktig krasch som man länge skulle snackat om.
Han
liksom parerar den på något vänster.
Ja, alltså att han ens kan fortsätta racet efter den smällen är ju helt makalöst, va?
Ja. Han är sist igen då efter den där kraschen liksom, för han måste byta allt.
Ja, nej, men alltså han gör ju en helt makalös körning liksom. Själv så tyckte han ju att det påminde om när han var i Baku heter det, va? 2018, när han liksom, ja, det är ju en bil som egentligen skulle ha parkerat som han kör in på poängplats liksom. Och då körde han för McLaren och han blev i alla fall, han tog också poäng efter en mycket märklig incident där. Och ja, jag tycker att det är synd att hans insats inte premieras, för så jädrans bra var den.
Ja, och det som är lite extra intressant där är ju att det är nästa säsongs och säsongen efter, att det är lagkamraterna Lance Stroll och Fernando Alonso. Det är Lance Stroll som ligger bakom att Alonso nästan blir av med 2-3 revben eller liknande där.
Alltså så här, Alonso kan vara väldigt tjurig. Han kan vara fruktansvärt tjurig. Alla ni som har sett F1 i några år vet ju hur han höll på när han körde med McLaren och kallade Honda-motorn för en GP2-motor och var otroligt negativ. Och fortsätter herr Stroll på det där sättet, så lär han ju inte få någon glad teamkollega. Då lär det gå rätt snabbt innan det blir typ lika kyligt i det teamet som vad det var när Alonso och Hamilton körde i McLaren tillsammans, för det var ju stjärnens krig.
Ja, och det är ju inget snack om saken vems fel den här kraschen är.
Nej,
alltså någon slags karma är ju att Stroll ryker.
Ja, så alltså jag har lite svårt då. Han fick nu, Stroll fick alltså 3 platsers nedflyttning till tävlingen i Mexiko. Men jag kan ju tycka att han faktiskt skulle få lov att stå över det racet alltså. För jag tycker inte att det är okej, det som han gör.
Nej, i den farten är det ju baske mig livsfarligt.
Ja.
Sättet som han svänger ut för att skydda sig då från Alonso som då kör upp. Han flyger liksom upp på Strolls vänster bakdäck med sitt, Alonsos då, höger framdäck. Som gör att bilen lättar. Och i den farten då, med all luft som kommer under, lyfter ju upp bilen bakåt. Samtidigt som han är på gasen i en bakhjulsdriven Formel 1-bil.
Alltså
det var nästan som att han skulle göra en bakåtvolt den här bilen, kändes som. Om man inte han släppte på gasen där tillräckligt snabbt.
Det påminner lite om Marcus Erikssons flygtur i Indycar när han vann i Nashville förra året. Men så var det ju inte. Jag tyckte Strolls körning där är ju otroligt farlig. Det kändes nästan som att han satt och körde liksom ett videospel eller tv-spel. Alltså det är väl kanske så som du sitter.
Ja, exakt. Man kan stänga av damage. Så att man kan bumpa in i varandra hur mycket som helst. Då kan man stänga av damage från reduced till no.
Ja, nej, men lite så kändes det som. Otroligt ansvarslöst, det tycker vi inte om.
Nej, jag backar dig på stäng av han i resten av livet. Det hade varit, bra.
Ja, minst ett race, alltså två straffpoäng och en liten bestraffning i starten av nästa race. Nej, det är för lite.
Men undrar om det hade varit samma bestraffning om det hade blivit värre för Alonso. Det vill säga om det hade gått riktigt illa för honom. Nu, ja, nu... kommer han tillbaka och gör succé liksom.
Nu är du ju, inne på mormors buss igen där. Det kan vi ju aldrig veta hur de tänker.
En gång per avsnitt.
Ja.
Så ska den nämnas. Ja, och sen var det gubben nummer två. Sebastian Vettel. Han ledde racet.
Ja, han har alltså 3500 varv i ledningen har han kört nu. Jag tyckte det var jättekul att få se Sebastian Vettel i ledningen. Och jag blev så himla arg när han går in i depå. Och de klantar bort sig. Alltså han ligger i typ topp 5 nästan hela racet. Han ligger i ledningen och har chans att göra ett så här superresultat. Nu slutar det visserligen med en plats 7 ändå, eftersom man kan dra fördel av Alonsos bestraffning. Men det var ju värt så himla mycket mer. Vad kul det hade varit att få se Vettel typ på pallen. Det kanske inte hade nått dit, men i alla fall betydligt längre upp.
Ja. Nej, men och sättet som han körde på, liksom, många kamper, många fina omkörningar, höll liv i de där däcken. Och jag flög ju upp i soffan också när det där hände. Det blev alltså 16 sekunder. Det här var efter att Verstappen ledde ju det här racet så, som han alltid gör. Och det fanns ingenting som skulle kunna stoppa honom. Och framförallt inte då om man har ett team som Red Bull bakom sig som gör de snabbaste depåstoppen vecka ut och vecka in. Men den här gången så gick Verstappen in och det tog 11 sekunder för dem att få ordning på vänster framdäck där. Det var en mutterpistol som inte riktigt var vid liv. Och då tänkte man... 11 sekunder tänkte man, oj det är otroligt. Men sen kommer Vettel och åker på 16 sekunder i depån där.
De kanske skulle behövt den där grejen som gjorde att de inte hade den där drickan som gjorde att de inte hade problem med jetlag den här helgen.
Ja, för det var ju alltså 16 sekunder. Det är inte ofta man ser 16 sekunder och sen att de kommer ut igen. Ofta är det så här 16 sekunder och då är det kört. Det var liksom sån här Drive to Survive avsnitt 1, säsong 1. Kommer du ihåg det? När Haas... på, är det Monza tror jag som de har, båda bilarna går hur bra som helst och de är typ såhär, båda bilarna är uppe i topp 6 eller något sånt.
Men det är väl Australien i
premiären? Ja.
Så klantar de sig.
Ja, och då är det en då person som ska byta däck och han bara, när bilen rullar iväg då, jag vet inte om det är Magnussen eller om det är Grosjean som åker iväg, och då kommer ena bilen in och då sumpar mekanikern. Så direkt när bilen åker iväg så säger han, nej jag tror inte jag fått i muttern. Jag tror inte jag satte den. Och då måste den bilen brytas. Så kommer nästa bil. Och då är det samma grej. När de hade båda bilarna mot sitt bästa resultat genom alla tider. Och då skiter det sig i depån. Det var lite sån känsla med Vettel nu. 16 sekunder. I och med den här segern på Kota i USA så är det så att Verstappen tar sin 13:e seger på en säsong. Och då tangerar han Schumacher och Vettel. Och då behöver han bara en race-seger till för att ha flest race-segrar under en säsong. Och då är det så här, då tänkte jag ta mina småstats i ett slags Verstappen-format den här gången. För att han slår ju rekord efter rekord. Och då raddar jag upp dem här bara. Så här är det med Verstappens rekord. Han är den yngsta föraren att någonsin starta ett race. Det var när han var 17 år och 166 dagar. Australiens Grand Prix 2015. Han är den yngsta föraren någonsin att ta poäng. Och det gjorde han på Malaysias Grand Prix 2015. Då var han 17 år och 180 dagar. Han är även den yngsta föraren att någonsin vinna ett race. Det gjorde han i Spanien 2016. Då var han 18 år och 228 dagar. Han är också den yngsta föraren att någonsin ställa sig på podiet. Och det här är alltså samma race då. 18 år, 228 dagar i Spaniens Grand Prix. Närmast bakom är ju intressant Lance Stroll som blev trea i Azerbaijan 2017. Men då var han 11 dagar äldre än vad Max Verstappen var i Barca. Så det skulle kunna vara Lance Stroll som hade det rekordet i alla fall. Men även där är det Verstappen. Han är den yngsta föraren att någonsin leda ett varv, och det var också Spaniens GP när han vann. Han är den yngsta föraren att sätta snabbaste varv. Det gjorde han när han var 19 år och 44 dagar. Brasiliens GP 2016. Han är den yngsta föraren att slå till med en Grand Slam. Vad är en Grand Slam, Anna?
En Grand Slam? Det är ju pole position, snabbaste varvet och race-äger.
Ja, och det gjorde han Österrikes GP. Då var han faktiskt 23 år och 277 dagar gammal. Och ändå är han den yngsta som någonsin att göra det. Och här hade han då, vid den här tiden i sin karriär, så hade han 14 segrar, 13 snabbaste varv och 6 poles. Men det dröjde ändå till 2021 när han satte första Grand Slammen. Han är också den som har flest podium under en säsong, och det var förra säsongen med 18. Och då kommer vi till rekord som han kan slå. Och han kan slå flest poäng under en säsong. För det har Lewis Hamilton just nu, 413 poäng 2019, när han vann 11 av 21 race. Men nu har Max 391 poäng. Så genom seger i resterande race och snabbaste varv plus sprintseger, så blir det alltså det är 86 poäng kvar att köra om. Vinner han allt så slår han alltså Lewis Hamiltons rekord med 65 poäng. Tror du han kommer göra det? Max Verstappen har nu 391 och Lewis rekord från 2019 är på 413 poäng.
Alltså jag tror ju att det är sannolikt att han gör det. Vi har ett sprintlopp liksom också, så att det är väldigt mycket poäng kvar att köra om.
Ja, så då kan man ju spika fast att det rekordet kommer han också ha ju. Han kan också slå största segermarginalet i mästerskapet. Vettel slog Alonso 2013 med 155 poäng. Vettel etta, Alonso tvåa. Nu är det så att Verstappen har 124 poäng på tvåan som är Leclerc. Och sen 2 poäng till ner till Perez. Och det är en del race kvar. DNF på någon av de båda liksom, och Max vinner. Vad tror du? Kommer han slå Vettels rekord från 2013 med en segermarginal på 155 poäng? Nu har han alltså 124 poäng ner till Leclerc.
Alltså det där är ju en 50-50. Vi vet ju att det är vissa före bakom honom som har en tendens att bryta. Så att jag skulle säga att möjligheten finns, men alltså det här är ju bara rena spekulationer.
Kom igen. Gör han det eller gör han det inte, Anna?
Nej, det gör han inte.
Den här då, se om du vågar sticka ut hakan här. Flest mästerskap genom alla tider. Schumacher och Hamilton har 7 var. Max Verstappen har 2. Han är 25 år. Vinner han 5 år i rad nu så har han 7 när han är 30.
Ja.
I och med att han är den yngsta någonsin och så vidare.
Så är det ju. Men du har ju 26 har ju ett helt nytt motorreglemente. Och då kan det ju hända så oerhört mycket. Så de där reglementsförändringarna kan ju ställa till enorma skillnader. Vi såg ju hur det såg ut vid den senaste reglementsförändringen 2014. Då Mercedes dominerade något vansinnigt i flera säsonger. Så att, jag tycker inte att det är helt seriöst att sitta och prata om någonting när vi inte vet hur förutsättningarna ser ut faktiskt. För det är så himla långt bort i framtiden.
Jag tror inte att han kommer slå Schumacher och Hamilton. Jag hade 14 stats till, men det kändes som att du tröttnade rejält på att höra statistik. Så nu får du ta dina plus istället, ska vi se om det blir lite gladare miner.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men då sätter vi igång. 1 plus. Ferrari och Sainz. Alltså vilka otursgubbar. Det här är ju symptomatiskt för hela säsongen. Det känns ju som det som kan gå fel, det går fel. 2 plus. Lewis Hamilton. Den här gubben var ju på gång, men bilen är ju inte det. För den har inte riktigt den toppfart som krävs. Och jag vet, Filip, hur mycket du längtar efter att det ska bli en Mercedes-seger. Men frågan är ju lite grann om man satsar på att försöka ta en seger 2022 eller om man hellre vill ha en riktigt, riktigt bra bil 2023. 3 plus Max Verstappen, 13 segrar i år, 33 totalt, fler än Alonso, och nu jagar han Ayrton Senna. 4 plus Vettel. Och vilken gubbe är det då? 3500 varv i ledningen efter de här varven i ledningen i USA. Driver of the day. Och en underbar fight med Kevin Magnussen på slutet. Den var ju fantastisk. Och han påtalar ju att han kommer sakna adrenalinpåslaget. Och ja, vi kommer ju sakna honom.
Och 5 plus går till en annan gubbe, hoppas jag.
Fernando Alonso. Kolla den gubben då. Alltså hans uppkörning var ju makalöst. Och han visar ju att han har i F1 att göra även om han är över 40 år. Det är väl bara lite synd att han fick den där bestraffningen, för jag tycker att hans insats var värd poäng. Motorstopp. Lance Stroll. Honom får vi väl kalla för sopgubbe då. Alltså han får 3 platsers nedflyttning på griden, men jag tycker att det var väldigt snällt för en sån farlig manöver. Han gav ju Alonso en riktig flygtur där.
Tack för dem plussen. Nu ska vi spana snabbt fram emot nästa helgs race, som är Sergio Perez hemmarace i Mexico.
Ska vi prata om Mexiko, ja. Vi har kvällsrace igen. Kvar klockan 22, race klockan 21. Och vad vet vi om den här banan då? Jo då, den kom tillbaka till F1 efter 2014. Det var 23 år som det faktiskt inte kördes som F1 i Mexiko. Men Sergio Perez har ju hjälpt till så att det är populärt som 17 i det landet igen. Banan, den är döpt efter syskonpar. Autodromo och Hermanos Rodriguez. Och de två var ju några av Mexikos absolut främsta reseförare. Ingen av dem lever längre. Båda förlorade faktiskt sina liv på racerbanan i samband med racing. Men den här banan då, ja, den har ju inte så där väldigt mycket stora likheter egentligen med den banan där det kördes F1 på 1990-talet. Men det som man ofta har med sig efter att ha sett tävlingen i Mexiko, det är ju det här fantastiska stadionkomplexet som har plats för 42 000 åskådare. Det är riktigt häftigt. Och att stå på den prispallen är ju superläckert, och det är någonting som alla förare som får möjligheten till att göra kommer att ha med sig resten av livet.
Ja, det känns verkligen som att de kör in över en sån gammalt byggd fotbollsarena som är byggt som en oval, men bara själva liksom höjningen borta i kurvan som de kör in i. Och så är det åt båda håll. Det är extremt coolt där. Och så har de alltid så snygg målning i backen där också, som de illustrerar Mexikos GP på något snyggt sätt.
Så Mexico City ligger väldigt högt. Banan befinner sig på 2200 meter över havet, vilket är 1500 meter högre än banan i Brasilien. Och den här höga höjden, den gör ju att luften blir betydligt tunnare. Ungefär 25% mindre syre, och det påverkar ju alla, förare, bilar, motorer. Och det gör ju också att det blir enorma toppfarter, som samtidigt som att downforce-nivåerna motsvarar dem i Monaco, och det är ju årets långsammaste bana. Man tappar ungefär 25% av downforce, och motorn tappar väl runt 25% i prestanda. Och det gör ju att turbon måste jobba mycket hårdare för att kompensera. Så med andra ord ställer den höga höjden över havet helt andra krav på materialet än vad teamen är vana vid. Och det kan ju naturligtvis leda till oväntade utmaningar och förändringar i resultatlistan. Och framförallt så blir det ju väldigt, väldigt viktigt med kylningen av motorer, växellåda och bromsar.
Ja, det är jävligt coolt alltså. Det är att den är så högt upp. Hur högt upp sa att den var ovanför?
Alltså hur högt som banan ligger på i Mexiko. Ja. 2200 meter.
Tror du att Perez har någon fördel av det här? På samma sätt som Ecuadors fotbollslandslag, som har sin arena på typ 2700-800 meters höjd. När de alltid vinner sina hemmamatcher men förlorar sina bortamatcher. När de så här VM-kvalar och så. De tar sig till VM på att de vinner alla matcher hemma, för att alla lag kommer dit och storknar brassarna och argentinarna.
Ja, alltså han är ju van vid den här höga höjden, absolut. Men det handlar ju också om hans bil och vad den klarar av. Så att, ja, jag vet inte riktigt om det är någon fördel.
Och frågan som jag ställt till dig många gånger: kommer Mercedes ta sin första seger i helgen?
Alltså du satt ju och hoppades på Mercedes redan förra helgen. Nej, den här gången så tror jag faktiskt inte att Mercedes vinner heller. Jag tror att man får svårt att ta den där segern, för precis som jag sa i plussen här så tror jag någonstans att Toto Wolff, som är teamchef för Mercedes, han värderar det nog mer att ta en seger eller flera segrar under 2023 än att ta en seger i år. Vad kan vi säga mer om banan då? Varvet är 4,3 km. Vi kör 71 varv. Avståndet till den första kurvan är 890 meter. Totalt kommer det vara 16 kurvor. Och vi hade en enstoppsstrategi senast. Banan debuterade 1963 och då vann ju Jim Clark Lotus från pole position. Och den förare som har vunnit från den lägsta startpositionen är Alain Prost, som vann från startplats 13 i sin Ferrari 1990. Och de senaste segrarna här som sen F1 kom tillbaks till Mexiko, det är Rosberg 2015, Hamilton 2016, Verstappen 2017, Verstappen 2018, Hamilton 2019, Verstappen 2021. Så det är ju Red Bull och Mercedes som har vunnit här. Och egentligen så kan jag tycka att det finns inte så stor vits att titta på den äldre statistiken, eftersom banan har förändrats så pass mycket. Så att vi kan väl säga att Verstappen, som har 3 segrar, han skulle jag säga tillhör favoriterna den här helgen.
Hur många sombreros tror du vi kommer att se på läktarna då?
Sombreros på läktaren gör det ju antagligen betydligt fler än vad både du och jag kan räkna med. Det är jag rätt säker på.
Ja, det tror jag också. Det kommer vara sombrerotätt på läktarna. Och nu är det även så att vi ska ha verkligen en hyllningsnationalsång, för att vår vän Dino Beganovic har helt enligt plan åkt hem mästerskapet som heter Formula Regional European Championship by Alpine. Jag tror att jag sa det rätt på det där sättet. Och i och med den här titeln så är det ju alltså stormsteg framåt mot en framtida Formel 1-plats, som såklart är målet. Och Anna har pratat med Dino efter den här segern, så vi lyssnar på Dinos känslor och tankar efter segern i Formula Regional Championship European Hullabaloo by Alpine.
Nej, men känslorna när jag gick i mål var helt obeskrivliga. Jag menar, jag hade en bra stund på radion där efteråt med min ingenjör. Där, ja, efteråt så kunde man höra att jag var ganska hes. Så, nej, men alltså, det känns helt otroligt bra att få äntligen få säga att vi är mästare och efter en sån säsong att ha lett mästerskapet sen första dagen. Första racet har varit tufft, men vi klarade till slut och har varit i ledningen sen första början. Så jag är extremt glad över det.
Hur har du upplevt säsongen?
Säsongen har varit helt otroligt bra. Jag menar, det har varit den bästa säsongen i min karriär hittills. Och förmodligen det bästa året också. Vi har egentligen varit igång sedan januari med testande och körande i Dubai. Och efter det har vi bara varit igång och testat inför säsongen i Europa. Och det här mästerskapet som vi har vunnit. Och efter de, vad ska man säga, efter de 4 första helgerna så var det lite för bra för att vara sant. Och vi visste att det skulle komma motgångar också, men i början så kändes det som att vi var, ingen kunde stoppa oss liksom, och till slut så kunde vi vinna med ett race till godo. Så nej, det har varit en helt otrolig säsong för att totalt sett.
Som du ser det, vad ligger bakom dina framgångar?
Det ligger hårt arbete. Jag menar, jag tror allt började i slutet av förra året, de 2 sista racerna där vi hade så bra resultat och så bra fart, och därefter var det bara att bygga upp inför det här året och att verkligen fighta som mästerskapet och veta att vi har farten att göra det. Och som förare så har jag vuxit en del och teamet har gjort ett stort steg framåt gällande bara allmän performance. Så ja, mycket hårt jobbande under vintern, mycket tester som jag har gjort för teamet för att kunna leverera i år.
Vad betyder den här titeln för dig i praktiken?
Nej, men jag menar, titeln betyder jättemycket för mig. Jag menar, det är så många som kollar på de yngre serierna, och det är ju klart det är där alla förare går innan Formel 1. Så Formel 1-team kollar, teamen från F2 och F3 kollar, och också såklart lägre team och följare eller supportrar. Så det betyder jättemycket. Såklart så är så har jag fått ganska mycket superlicense points också, som förhoppningsvis jag kommer ta fördel av i framtiden.
Och vi har ju hört vad Dino själv har sagt om sin femårsplan med att ska vinna det här mästerskapet. Det kan man lyssna på i specialavsnittet som vi gjorde i somras med Dino Boganovic, där han pratar med oss i ett helt avsnitt och berättar om hur det är. Så om du inte har hört det, och nu när Boganovic börjar komma på flera olika platser i media Sverige efter den här segern i Formula Regional European Championship by Alpine, så håll ögonen öppna för Dino Boganovic, vår vän. Grattis till segern! Ja, då ser vi fram emot mexikanska Grand Prixet i Mexiko på höghöjd med sombrero. Vi får plocka fram våra egna sombrerohattar och sätta oss på söndag kväll och kolla på det här racet. Vi köttar plattan i mattan vidare och tackar för idag. Impossible. You can do it too, man.